Kapitel 24. Att använda osynlighet. Sidan 320. När de klädde sig nästa morgon satte Jean igång igen. Hon tyckte inte om att förlora en diskussion, särskilt inte när hon ansåg att hon själv hade rätt, vilket hon oftast ansåg sig ha. Jag tycker inte alls om att du tar alla riskerna, muttrade hon, medan hon drog en blå ylleklänning över huvudet. Det visade sig att hon hade tagit med sig en klänning till, och hade varit nästan näsvis när hon påpekade för Moraine att det faktiskt bara var hon som bara hade en enda klänning. Jag kommer inte att ta alla risker, sa Moraine med en undertryckt suck. Det här hade de redan gått igenom åtskilliga gånger under natten. Du kommer att få ta lika många som jag. Kan du hjälpa mig med knapparna? Jean tog henne om axlarna och vred runt henne med en nästan brutal rörelse, varefter hon angrep de dubbla raderna med små pärlemorknappar som löpte längs ryggen. Var inte dum, muttrade hon och drog mycket hårdare i klänningen än hon hade behövt. Om det fungerar som du säger kommer ingen att lägga märke till mig, medan du kommer att segla in med alla segel hissade och fanan i topp. Jag säger bara att det måste finnas något bättre sätt. Och nu sätter vi oss ner och pratar igenom det tills du begriper det. Den här gången kunde Moraine inte låta bli att sucka. En björn med tandverk skulle ha varit trevligare sällskap. Eller till och med den där län. När hon knäppte Jeans klänning försökte hon föra kvinnans tankar på andra vägar genom att påpeka hur väl klänningen formade hennes stuss och byst. Kanske inte bara för att distrahera henne. Jean förtjänade faktiskt lite näsvishet tillbaka. Det får onekligen männen att titta, svarade Jean. Och fnittrade. Hon vickade till och med på baken. Moraine undrade om hon skulle behöva tillbringa hela dagen med att gå och sucka. De la sina hopvikta mantlar över armen och gick ner till skänkrummet, som var nästan fullt av handlerskor som småpratade över frukosten. Det var fortfarande bara kvinnor. De båda kandoriskorna, varav en hade tre guldkedjor över bröstet och den andra två, åt snabbt och utstrålade förväntan inför en dag av framgångsrika affärer. En del verkade ha gjort affärer redan föregående kväll. En slank kvinna i mörkgrått betraktade blekt sin tjocka, belåtne bordsgranne med uppsynen hos någon som bringats nästan till ruinens brant. De tre domanskorna plockade håglöst med maten. Att döma av deras kisande ögon och glåmiga hy verkade de ha huvudvärk efter att ha druckit för mycket. En rejäl frukost, sen kan vi prata, sa Jean och ställde sig på tå för att speja efter ett ledigt bord. Köket här serverar en utmärkt frukost. Några bullar som vi kan äta på vägen, sa Moraine bestämt och skyndade bort till husmor Torvina. Det enda sättet att komma segrande ur en diskussion med Jean var att helt sonika släpa henne med sig. Om man stannade upp så mycket som ett ögonblick, fann man snart att det var Jean som drog istället. Värdshusvärdinnan stod just och instruerade en skänkflicka i snövitt förkläde med blå kant. God morgon, husmor Torvina, sa Moraine när värdinnan vände sig från flickan. Vi skulle vilja leja två av era karar som är skort några timmar nu på förmiddagen. De båda som vaktade dörren på morgonen var inte samma som hade varit i tjänst på kvällen, men de var precis lika storvuxna. Den smala kvinnan höjde lätt på ögonbrynen, vilket förstärkte intrycket av att hon inte var någon man drev med ostraffat. Nigningen uteblev även denna gång, trots att Moraine med kraftens hjälp sett till att klänningen såg ut att komma raka vägen från tvätterskan. Varför? Om ni har blivit inblandade i en duell vill jag inte ha med saken att göra. Befängda saker, dessa piskdueller och allt vad det är. Och jag tänker minsann inte medverka till sånt. Och sen kommer ni tillbaka piskad sönder och samman. Jag betvivlar att ni har utkämpat någon duell förut. Moraine fick bita sig i tungan. Shaw hade berättat att värdshusvärdinnan hade en hel rad regler för gästerna. Från att ytterdörren låstes vid midnatt till att man inte fick ha manliga besökare på rummen och var noga med att se till att de efterlevdes. Men om kvinnan hade vetat att de var Aisha Dare skulle hon aldrig ha pratat med dem på det här viset. Jag har för avsikt att besöka en bank, sa hon när hon vågade lita på sin röst. Det vore ingen katastrof om de blev utslängda från Shaans rum, men det skulle ställa till onödigt besvär. De hade mycket att göra idag. En bra bank med gott rykte. Vet ni om det finns någon här i närheten? Det visade sig att det gjorde husmor Trolvina visst, samma som hon själv anlitade. När det gällde ett sånt ärende var hon dessutom beredd att skicka en liten flicka till rummet över stallet för att väcka ett par av vaktpojkarna som hon kallade dem. Mot en avgift som säkert var minst lika stor som vad de tjänade på en dag, det var Moraine övertygad om. Men hon betalade utan att knorra. Det skulle bara ta extra tid att klaga. Och dessutom kunde det hända att värdinnan höjde priset istället för tvärtom. Eileen Trolvina såg inte ut som någon man prutade med. Det dröjde inte länge förrän Moraine och Sean satt mitt emot varandra i en stor bärstol buren av fyra smala, seniga karar som knappt såg ut att kunna bära sin egen vikt. Trots det travade de genom trängseln på gatorna med mycket lättare steg än de båda resliga männen som eskorterade dem med långa, nitförsedda påkar. Det kommer aldrig att gå, muttrade Shaw, mellan tuggorna på en stor bulle med frasig skorpa. För all del, tror du att vi behöver mer pengar så gör vi väl det, även om jag må säga att du strör dem omkring dig. Men den här planen som du har kokat ihop kommer aldrig att fungera. Man kommer att lägga märke till oss med en gång. Förmodligen skickar de efter en syster, om det inte redan finns någon där. Jag säger ju att vi måste komma på något annat sätt. Moraine låtsades vara för upptagen med att äta sin egen bulle för att kunna svara. Dessutom var hon faktiskt hungrig och bullen var fortfarande varm från ugnen. Om de träffade en annan Aishadé. Det bråddjupet fick de i så fall ta sig över när de väl kom fram till det. Hon intalade sig att den oroliga känslan i magen berodde på hunger, inte rädsla. Men hon kunde fortfarande tänka lögner, även om hon inte kunde uttala dem. Planen måste fungera. Det fanns inget annat sätt. Precis som i Tarvalon såg banken ut som ett mindre palats och glittrade i morgonsolen, precis som de riktiga palatsen längre upp på berget. Den kröntes av två höga vita kupoler och hade gyllene kakelplattor på alla väggarna. En dörrvakt i mörkröd rock med silverbin broderade på manschetterna visade in dem med en bugning. Och där inne hade betjänterna svarta rockar, så korta att man såg baken. Tack vare klänningen med färgränderna, som visade att Moraine var en karhainsk adelsdam, fick de tala med bankiren själv, istället för någon av hennes underlydande. Hon tog emot dem i ett rum med träpanel på väggarna, försilvrade golvlampor och möbler dekorerade med tunna guldränder. Camille Noalin var en slank, medelålders kvinna som hade sitt gråsprängda hår uppsatt i fyra långa flätor och vackra drag men stränga ögon som inte tog någonting för givet. Candor var trots allt långt från Carhain och långt från Tarvalon också. Men för den skull hade hon inte behövt använda förstoringsglas när hon studerade Ilian Dormais sigill längst ner på Moraines skänkebrev. Själva texten var i varje fall bara en aning suddig efter doppet i kärnan. Hon hade med sig andra brev på större summor, men inte desto mindre kunde hon lösa in det mot en imponerande mängd guld, även efter avdrag för det stora avståndet mellan de två bankerna. Pengarna låg på bankirens bord, fördelade på 10 skinnpungar. Ni har livvakter med er, hoppas jag. sa husmor Noelin artigt. Stora summor guld hade en förmåga att locka fram den hövliga sidan hos folk. Är Churchill så laglöst att två kvinnor inte går säkra mitt på ljusa dagen? Frågade Moraine svalt. Ett förstoringsglas. Jag tror att våra affärer här är avslutade. Ett par synnerligen välväxta betjänter bar ut guldet och la pungarna på bärstolens golv. Männen verkade lättade när de såg husmor Tolvinas båda vaktpojkar med sina knölpåkar. Trots den ökade vikten verkade bärarna inte ha några svårigheter. Till och med den där smeden måste ha vacklat under några sådana här säckar, muttrade Jean och petade på en av penningpungarna med tån. Vem kunde ha brutit ryggen på honom på det där sättet? Fiskgräns. Inte vet jag varför de gjorde det, men det måste ha varit svarta Aya Moraine. Bärarna hörde säkert hennes ord klart och tydligt, men de travade bara vidare. De visste förstås inte vad svarta Aya var, eller för den delen vad en Aya var överhuvudtaget. Däremot skred en parant dam med elfenbenskammar i håret just förbi. Och hon ryckte till, hissade upp kjolarna till knäna och rusade iväg genom trängseln. Hennes båda häpna tjänare rusade efter. Moraine gav Jean en förebrående blick. De kunde inte förlita sig på att andra inte visste vad de pratade om. Jean rodnade lätt, men blicken i de blå ögonen var trotsig. Aftonstjärnan hade ett litet kassavalv där de handlerskor som inte hade kassakistor på sina rum kunde förvara sitt guld. Moraine deponerade det mesta av sitt guld där och gav dessutom husmor Entolvina en guldkrona för besväret. Men det förlänade henne fortfarande ingen nigning från värdinnan. Hon hade förstås sett allt för många handelsskor förlora allt de hade och blev inte imponerad av tillfälliga rikedomar. Den bästa sömmerskan i Churchin torde vara Celine Dorelmin, svarade hon när Moraine frågade. Men hon är mycket dyr har jag hört. Mycket dyr. Moraine tog tillbaka en av de trinda börsarna från kassavalvet, trots att den drog ner hennes skärp på ena sidan när hon knöt fast remmarna där. Den där smeden måste sannligen ha vacklat under sin börda. Nej, Jean jagade irrbloss, det var hela saken. Chilén visade sig vara en smal kvinna med högdraget sätt och sval ton, klädd i en skimrande blå klänning som var så djupt urringad att större delen av klyftan mellan brösten blottades. Plagget hängde nätt och jämnt kvar på hennes axlar. Moraine var emellertid inte orolig över att behöva bli inklämd i en sån klänning. Hon tänkte bryta mot nästan alla de etikettsregler som styrde förhållandet mellan en dam och hennes sömmerska. Måtttagningen uthärdade hon utan att klaga, eftersom den var omöjlig att påskynda. Men när hon valde tyger och färger gjorde hon det så snabbt att Chilens ögon smalnade. Ett ögonblick verkade det som om sömmerskan skulle vägra sy det som Jean behövde, men Moraine förkunnade lugnt att hon skulle betala dubbla det vanliga priset. Kvinnans ögon blev till tunna springor när Moraine pratade om priset, men hon nickade. Och då visste Moraine att hon skulle få det hon ville ha, i varje fall här. Jag vill ha dem imorgon, sa hon. Sätt alla era sömmerskor i arbete. Nu blev Chiliens ögon inte smalare. Istället spärrade hon upp dem, fyllda med vredgad bestörtning. Hennes röst blev iskall. Omöjligt. Kanske i slutet av månaden. Kanske senare. Om jag alls hinner med det. Det är många damer som har beställt nya balklänningar. Kungen av Melkir är på besök i Eysteisharpalatset. Den sista kungen av Melkir dog för 25 år sedan, Chilien. Moraine tog den trinda börsen och tömde den. 30 guldkronor rullade ut på bordet i mätrummet. Hon hade beställt mer än 3 klänningar, men även om siden var lika dyrt i Churchin som i Charvellan, så var sömnaden mycket billigare. Och det var det som kostade mest. Silén såg girigt på de tjocka guldmynten och hennes ögon formligen sken när Moraine sa att hon skulle få lika mycket till när klänningarna var färdiga. Men jag drar av 6 för varje dag det tar. Plötsligt verkade det som om det skulle gå att få färdigt klänningarna på kortare tid än en månad trots allt. Mycket kortare. Du borde låta sy likadana klänningar som den där spinkiga slampan hade på sig istället, sa Shaw när de klev upp i bärstolen igen. Färdiga att trilla av när som helst. Du kan lika gärna glädja dig åt att kararna tittar på dig, om du nu tvunget ska lägga huvudet på stupstocken. Moraine gick igenom en novisövning, föreställde sig att hon var en rosenknopp som stilla öppnade sig för solen. Lyckligtvis fyllde den henne med det lugn som var avsikten. Men att bibehålla det kunde vara svårt med Jean i närheten. Hon skulle snart bita sönder en tand om det fortsatte så här. Det finns inget annat sätt, Jean. Nästan halva dagen hade gått och de hade mycket kvar att göra. Tror du att husmor Tolvina kan tänka sig att lägga ut en av sina hejdukar i mer än ett par timmar? Kungen av Märker, ljus. Kvinnan måtte ha tagit henne för en fullständig idiot. På förmiddagen den andra dagen efter att Moraine kommit till Churchin rullade en gullackerad täckvagn med 4 gråa hästar och en tjurnackad kusk fram till Eystacher-palatset. I ledband bakom vagnen kom 2 ston, ett brunt med smäckerhals och ett smalbent grått. Hennes nåd Moraine Damodred, med färgränder från den höga halslinningen till nedanför knäna, togs emot med vederbörliga hedersbetygelser av en högt uppsatt betjänt, som hade ett par silvernycklar broderade bakom den röda hästen på axeln. Namnet Damodred var naturligtvis välkänt, om än inte hennes förnamn. Och nu när Lärman var död kunde vilken Damodred som helst komma att bestiga soltronen, om inte något annat hus intog den. De kunde inte ana hur innerligt hon hoppades på det sistnämnda. Hon fick en svit som ankom hennes ställning, 3 stora rum med sidengobelänger och blomsterreliefer på väggpanelerna. Från marmorbalkongen hade man utsikt norrut över staden mot de höga snökrönta bergen. Hon blev tilldelad 2 tjänarinnor och 1 springpojke som gärna satt igång med att packa upp hennes mässingsbeslagna koffertar och hällde upp rosendoftande varmvatten i tvättfatet. Ingen annan än tjänarna ägnade så mycket som en blick åt Suki, hennes nåd Moraines kammarjungfru. Låt gå då, muttrade Shaw, när tjänarna äntligen lämnade dem ensamma i salongen. Jag får erkänna att den här tydligen gör mig osynlig. Klänningen var sydd i mörkt fint ylle och helt osmyckad, bortsett från att kragen och manschetterna var bandade i huset Damodreds färger. Du däremot drar lika mycket uppmärksamhet till dig som en stor furste vid rorskulten, ljus. Jag var nära att sätta tungan i halsen när du frågade om det fanns några systrar i palatset. Jag är så nervös att jag börjar känna mig yr. Det är svårt att andas. Det är för att vi är så högt uppe, sa Moraine. Du vänjer dig. Vilken besökare som helst skulle kunna fråga om ej Sedir. Du såg ju själv att tjänarna inte blinkade en gång. Däremot hade hon själv hållit andan tills hon fått höra svaret. En enda syster skulle ha kunnat förändra allt. Jag begriper inte varför jag ska behöva säga det om och om igen. Ett palats är inget värdshus. Här skulle ingen låta sig nöjas med, ni kan kalla mig förstinnan Eilish. Och så är det. Det är inte bara någonting jag tycker. Jag måste vara mig själv. Nu kanske du skulle kunna göra bruk av din osynlighet och se vad du kan få veta om hennes nåd Ines. Det skulle glädja mig om vi kan komma härifrån så fort som möjligt. Vilket skulle vara tidigast imorgon om de inte ville förolämpa sina värdar och orsaka onödigt prat. Jean hade rätt. Hela palatset skulle ha ögonen på den utländska adelsdamen från det hus som orsakat ale-kriget. En ACD som kom till Asdaishar-palatset skulle omedelbart få höra talas om henne. Och det var mycket troligt att en ACD som besökte Chachin skulle komma hit. Och om den mystiske Gorthanes fortfarande var på jakt efter henne, skulle han allt för snart få veta att Moraine Damodred befann sig i Asdaishar-palatset. Enligt hennes erfarenhet var lönnmord betydligt vanligare i palatsen på landsvägen. Shua hade rätt. Hon stod uppställd som en måltavla och hade ingen aning om vem som kunde sikta på henne. Tidigt i morgonbitti skulle de ge sig av. Shua gick, men kom strax tillbaka med dåliga nyheter. Hennes Nodines sörjde sin make och träffade ingen. Han dog knall och fall över frukostgröten för 10 dagar sedan, rapporterade hon, efter att ha satt sig på en länstol i salongen med ena armen slängd över ryggstödet. Lektionerna i uppförande var en annan sak som hon glömt så fort hon fått sin sjal. Han var mycket äldre än hon, men tydligen älskade hon honom. Hon har fått 10 rum och en trädgård i södra delen av palatset. Hennes make var en nära vän till prins Bruce. Ines skulle förbli isolerad i en hel månad och inte träffa andra än sin närmaste släkt. Hennes tjänare kom inte ut annat än när det var absolut nödvändigt. En ACD skulle hon ta emot, suckade Moraine. Inte ens en kvinna i sorg skulle vägra att träffa en syster. Jag flög upp på fötter. Är du galen? Hennes nåd Moraine Damodred drar till sig alldeles tillräckligt mycket uppmärksamhet. Moraine Damodred ACD kan lika gärna skicka ut härålder för att förkunna sin närvaro. Jag trodde att meningen var att vi skulle vara härifrån innan någon utanför palatset vet att vi är här. Just då kom en av tjänstekvinnorna in, en fyllig, gråhårig kvinna vid namn Aiko. Hon tillkännagav att Chattayanen hade anlänt för att eskortera Moraine till prins Bruce. Det var tydligt att hon blev bestört över att se Suki stå böjd över sin matmor och hötta med fingret mot henne. Säg till Chattayanen att jag kommer till henne, sa Moraine lugnt. Så snart kvinnan nigit och backat ut igen, fortfarande med uppspärrade ögon, reste hon sig upp för att möta Shuan på mer lika villkor. Vilket var lättare sagt än gjort, ens när man hade alla fördelar på sin sida. Vad föreslår du annars? Att stanna här i nästan 2 veckor tills hon kommer ut är lika illa. Och du kan inte bekanta dig med hennes tjänare om de är inlåsta tillsammans med henne. Må så vara att de bara kommer ut för att gå ärenden, Moraine, men jag tror att jag kan se till att jag blir inbjuden dit. Moraine skulle just säga att det kanske skulle ta precis lika lång tid som det andra. Men Shuan tog ett fast tag om hennes axlar och vred henne runt medan hon granskade henne med kritisk blick. En kammarjungfru har till uppgift att se till att hennes matmor är passande klädd, sa hon och gav Moraine en knuff mot dörren. Gå nu, Chattayanen väntar på dig. Och om vi har lite tur väntar en ung bekänt vid namn Kall på Suki.